Välkomna.
Tackar.
Då börjar vi med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Vi ber om nåd att du ska fylla oss med din heliga ande. Att du ska öppna ditt ord för oss. Och att du ska tala till oss genom ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi fortsätter våra studier i Saltaren och Nya Testamentet, och det är ju de messianska psalmerna som vi fokuserar på, och idag är det psalm 40. En väldigt personlig psalm. Den handlar ju naturligt om Davids liv, och det är väldigt lätt som kristen att ta till sig den här psalmen och säga att den här handlar nog om mig ungefär så. Men vi vet också att det finns ett avsnitt här, vers 7-9, som betraktades som messiansk text i nytestamentlig tid. Och något som styrker den tesen, det är att de här verserna är citerade i Hebreerbrevet, kapitel 10, vers 5-7. Och då kan man tänka sig att han har liksom bara snott någonting ifrån Saltaren så här för att det passade bra. Men man bör också betänka att Hebreerbrevet är ju skrivet till judar. Så att det är människor som kan Saltaren som har fått det här brevet. Så att det styrker ju detta, att detta är ett messianskt avsnitt på Jesu tid. Och i Hebreerbrevet så syftar det här avsnittet på Jesus Kristus och hans offer. Och i Hebreerbrevet följer Septuaginta, som då är en judisk översättning av Gamla testamentet till grekiska från runt 200 före Kristus. Och det är den översättning som används genomgående i Hebreerbrevet. Han gör alltså ingen ny översättning när han skriver Hebreerbrevet på grekiska. Han tar det som finns. Men Septuaginta har ju en avvikande översättning av psalm 40, vers 7. Och den versen är ju den som är citerad i Hebreerbrevet. Så vi noterar den här olikheten mellan våra översättningar och Septuaginta. I folkbibeln läser vi: slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron, psalm 40, vers 7. Septuaginta har: offer och gåvor ville du inte ha. Men du har berett mig en kropp. Hebreerbrevet 10:5. Det är ganska stor skillnad på att öppna öronen och du har berett mig en kropp.
Kardinalfel.
Ja, så kan man tänka sig, kardinalfel, eller hur har de tänkt? Finns det någon rimlig förklaring till hur översättarna av Septuaginta har resonerat? Ordagrant står det på hebreiska i psalm 40 och 7: mina öron har du grävt, som då översattes till du har öppnat mina öron. Men det är inte självklart vad det där ska betyda, mina öron har du grävt. En judisk översättning från 1991 av rabbi A.J. Rosenberg har: you dug ears for me. Alltså, du har typ grävt öron åt mig. Det är ju också en ordagrann översättning bara till engelska. Några forskare uppfattat att uttrycket kan syfta på att öronen genomborrats på något sätt. Kanske som när en slav valde att inte friges, utan ville stanna hos sin herre av kärlek till honom då och till hans familj. Då stacks en syl genom hans ena öra och in i slavägarens dörrpost. Det här är något vi läser om i Andra Mosebok 21, vers 5-6, att man kunde göra så. Slaven kunde alltså välja att inte friges. För på sabbatsåret så skulle ju slavar friges. Så att det är de här situationerna då, att hebreiska slavar måste frigivas. Men de kunde välja att inte friges. Men i det här fallet då så står det om båda öronen, inte att ena örat har genomborrats på något sätt, utan det är båda öronen som har grävts eller kanske till och med formats. Och F.F. Bruce ansåg att uttrycket skulle kunna syfta på en skulptör som formade öronen som en del av en kropp, ungefär som när Gud skapade Adam av jord, lera och blåste livsanden in i Adam, som vi står i Första Mosebok 2:7. Och det verkar som det är den betydelsen som översättarna av Septuaginta har använt när man skrev "Du har berett mig en kropp". Och man har ju noterat då att det är flera andra ställen som översättarna av Septuaginta har försökt förtydliga ett hebreiskt uttryck. För vad betyder det här? Mina öron har du grävt. Och då har de landat i den här betydelsen. Så det är inte helt fel som man kan tänka först. Det ena är rätt och det andra är fel. Det kan vara så här. Vi läser psalmen. För körledaren, en psalm av David. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögn. Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. De är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar glädjebudet om rättfärdighet för den stora församlingen. Jag sluter inte mina läppar, du Herre vet det. Jag döljer inte din rättfärdighet i mitt hjärta. Jag talar om din trofasthet och din frälsning. Jag gömmer inte din nåd och sanning för den stora församlingen. Du Herre, tar inte din barmhärtighet ifrån mig. Din nåd och din sanning ska alltid bevara mig. För jag är omgiven av otaliga onda ting. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud. Mitt mod sviker mig. Var nådig, Herre. Rädda mig, Herre, skynda till min hjälp. Låt alla som vill ta mitt liv möta skam och vanära. Låt de som önskar mig ont vika tillbaka och skämmas. Låt dem häpna av skam, de som säger till mig, haha, haha. Låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Låt de som älskar din frälsning alltid säga, Herren är stor. Jag är betryckt och fattig, men Herren tänker på mig. Du är min hjälp och befriare, min Gud, dröj inte. Det är så personlig psalmen. Vi ska titta lite på hur den är upplagd. Betydelsen. I vers 2-4 så ser vi hur David beskrev hur Gud stegvis räddat honom. Det liksom går steg för steg. Man kan se en progression i Guds räddning av David. Först var David i en fullständigt förtvivlad och utsatt situation. Han bad och väntade på Herren i sin nöd, tills Gud hörde hans rop och svarade. Gud drog upp honom ur fördärvets grop, som var full av dy, och ställde honom på en klippa. Gud gjorde hans steg fasta och la en ny lovsång i hans mun. Så det kommer steg för steg.
Får jag bara fråga, var han befann sig liksom?
Nej, man vet inte. Man får liksom tänka sig situationer i Davids liv. Och det kan hända att det har att göra med när Saul jagade honom. Han var ju i en livsfarlig situation.
Men han gömde ju sig då. Han
gömde sig länge i grottor. Och vad blev det för resultat av att Gud hade räddat honom på det här sättet? Ja, frukten av den här räddningen var att det uppmuntrade andra att tro på Herren. Det verkar som det formas en grupp av människor som hade sin trygghet i Herren. Han som gjort så många under och som har så många tankar för oss. Och David säger att han ville fortsätta att tala om Gud, hans under, för människor. Och så kommer vi till våra verser 7-9. Att någon som var profeterad i skriften skulle komma, och det är det här då som är en fråga. Var David profeterad i skriften? Inte så tydligt i så fall. Vi har lite i första Mosebok som skulle kunna peka på David, verkligen. Vi har lite också i fjärde Mosebok med Biliams profetior. En stjärna stiger upp ur Jakob, alltså Israel. Så det finns lite grann, men talar man om Messias, ja, då finns det mycket däremot. Och överraskande nog så sa David att Herren inte var särskilt intresserad av offren från tredje Mosebok kapitel 1-4. Det är ju märkligt, alltså man blir överraskad när man läser det här. Han var däremot intresserad av att hans vilja fick uttryckas i en person som skulle komma och som hade Guds lag i sitt hjärta. Den här personen var profeterad om på så sätt att det redan stod skrivet om honom i bokrullen. Vem är han? I Nya testamentet får vi se att det syftar faktiskt också på Jesus. För David så kan det här handla om att Gud ville uttrycka sin vilja genom honom i enlighet med Guds lag. Men det är ju tveksamt om den här texten bara syftar på David. Verserna kan mycket väl syfta på Davids son, det vill säga Messias. Och det är just de här verserna som är citerade i Nya testamentet, Hebreerbrevet 10:5-7. Herren var Davids enda hopp i ljuset av ondska och synd. I sjätte versen så sa han att han ville tala om Guds under och många tankar för människor. Och nu talar han om den stora församlingen. Han vill tala om Gud där i den stora församlingen. Och han räknar upp vilka ämnen han vill predika om. Eller skriva psalmer om, varför inte så. Han ville tala om Guds rättfärdighet, Guds trofasthet, hans frälsning, hans nåd och hans sanning. Det är inga dåliga predikoämnen han ville fokusera på i den stora församlingen. Men han var ju mycket medveten, David, om sin svaghet. David bad att Gud skulle bevara honom i sin nåd och sanning. Han upplevde att han var helt omgiven av ondska och alla sina egna otaliga synder. De var fler än håren på hans huvud, säger han. Han orkar inte bära alla synderna. Och i det här ropar han då, var nådig Herre, rädda mig Herre, skynda till min hjälp. Så han behövde frälsning hela tiden, hjälp från Gud. Och den här beskrivningen här i vers 14, den liknar ju den vi mötte i vers 2. Där han var i den här djupa dyn i fördärvets grop och ropade till Herren och Herren räddade honom. Och det är det här hebreiska sättet att tala som går i cirklar. Man ska inte bli överraskad att temana kommer tillbaka. Och så avslutas psalmen med bön om räddning och lovsång. Han bad, verkligen för hans fiender, men han bad att de skulle få skämmas. De som ville ta hans liv, de som förföljde honom. Så det är den ena gruppen. Den andra gruppen är ju de troende. Han bad att de troende å andra sidan ska få glädjas och prisa Herren och säga att han är stor, Gud är stor. Men när det gällde han själv då var han medveten om sin egen svaghet. Han sa, jag är betryckt och fattig, men Herren tänker på mig, du är min hjälp och befriare, min Gud, dröj inte. Betryckt och fattig, alltså fattig tror jag kanske inte nödvändigtvis behöver betyda lite pengar. Det finns ett bredare betydelse av fattig. På arabiska har vi meskin som också har den här breda betydelsen. Både fattig men också som en stackars arm människa. En utsatt människa som inte har någonting i sig själv. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Så kommer vi då till Hebreerbrevet så vi kan bena ut det här lite grann. Det är ju i 10:e kapitlet vi har den här citatet. Men vi ska börja med detta att lagen är en skugga av verkligheten. Alltså verkligheten är ju det här föremålet, va? Men det blir ju en skuggning av föremålet. Men skuggan är ju inte verkligheten. Den liksom säger någonting om verkligheten. Man får en uppfattning om hur det här föremålet ser ut, eller hur? Och det är lite grann så han tar upp det. Så här står det i 10:1 i Hebreerbrevet. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Så skuggan är ju inte verkligheten, men ger en bra idé om hur verkligheten ser ut. Och vi ska se då hur han tänker kring detta med lagen. När han talar om lagen här, då talar han alltså inte om 10 Guds bud, utan han talar om Torah, de 5 Moseböckerna. Det är det som är lagen, som är begreppet här. Och i Hebreerbrevet så möter vi det nya förbundet som kom med Jesus Kristus. Och det är ju grundprofetian för det nya förbundet, det är Jeremia 31, 31-34. Och i Hebreerbrevet 8 så citeras det här, vi ska läsa ifrån kapitel 8, vers 6. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han är medlare för bättre förbund, som är grundad på bättre löften. Det är alltså det nya förbundet som, tack och lov, vi får leva i. För om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger, se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte som det förbund jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. För de blev inte kvar i förbundet med mig. Så jag brydde mig inte om dem, säger Herren. Så det första förbundet bröts av Israel. Inte av Gud, men av Israel. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga, lär känna Herren. Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den största. För jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Här är alltså grundprofetian för det nya förbundet. Och det är ju ett fantastiskt förbund. Man ser att lagarna som var utanför människan, om man tar till Guds bud, som var de ingraverade på stentavlor. Men han säger att han ska skriva lagarna inne i människan i det nya förbundet, i deras hjärtan. Och vi förstår ju att det här handlar om den heliga ande som bor i varje troende. Och alla i det här förbundet ska känna Gud. Det handlar då inte om att veta allting om Gud, utan det handlar om att ha en personlig relation med Gud genom Jesus Kristus. Det är kännetecknande för de som är i det nya förbundet. Att de har en personlig relation med Gud. Och hur ska det ens vara möjligt? Ja, för Gud säger att han ska förlåta alla synder. Så till den milda grad att han inte kommer att minnas dem. Alltså det här är förlåtna människor som är Guds barn. Vi ser ju också att Jesus syftade till det här förbundet när han instiftar nattvarden. Han säger Markus 14:24. Och han sa till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Alltså det offer som han kommer att ge på korset några timmar senare var ett förbundsoffer. Och i första Korinthierbrevet 11 så skriver ju Paulus att Jesus sa: denna bägare, denna kalk, är det nya förbundet i mitt blod. Så det är direkt koppling till det nya förbundet. Och det var ju så på den tiden att när man gjorde ett förbund så fanns det då villkor och löften i förbundet. Men förbundsoffret var viktigt. När man hade offrat förbundsoffret, då innebar det att villkoren i förbundet gällde. Och när Jesus hade offrat sitt förbundsoffer, då gällde villkoren i det nya förbundet, det vi just har läst om. Som Hebreerbrevet citerar då från Jeremia 31. 13:e versen är intressant också, det är ju att hebreerna skulle leva i det nya förbundet, men inte i det gamla. Så här står det i 13:e versen. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna. Så helt klart ville inte författaren av Hebreerbrevet att hebreerna skulle leva kvar i det gamla förbundet. Utan de skulle ju leva i det nya förbundet. Ja, vi håller på att undersöka då det här med relationen med lagen, hur han ser på lagen som en skugga, en skuggbild. Det gällde också prästtjänsten. Kristus är ju överste präst i det nya förbundet, och det är den här grundprofetian här också från Psalm 110, vers 4. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Så det är den profetian som ligger där. Och vi ska läsa från 7:e kapitlet och se att det här med lagen svajar till när det kommer till nya förbundet och när det kommer till Kristus. Vi läser ifrån 7:11. Om ni fullkomlighet hade gått att nå genom den levitiska prästtjänsten, och på den grunden fick folket lagen, varför måste det då uppstå en annan präst, en som Melkisedek, en som inte sägs vara som Aaron? För om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. För i lagen stod det jättetydligt att prästerna måste komma från Aarons familj. Men Jesus kom ju inte från den levitiska stammen, han kom ju från Judas stam. Så hur skulle han kunna bli präst? Ja, då har vi den här profetian. En präst efter Melkisedeks sätt. Och vem var Melkisedek då? Vi läser om honom i samband med Abraham i första Mosebok 14. Han var alltså kung i Salem. och han var präst åt Gud den högste. Så en som är präst efter Melkisedeks sätt, han är präst och kung i samma person. Men i Israel fick de aronitiska prästerna aldrig bli kungar. Och kungarna fick aldrig bli präster. Så det var helt skilt i Israel. Men här kommer en person som är präst efter Melkisedeks sätt. Han är kung och präst i samma person. Och Messias är ju dens mode. Han är alltså kung. Han är präst. Och han är profet. Han har alla de här tre smorda tjänsterna.
Va? Där Melkisedek, har han funnits på rik?
Ja. Ja, Abraham träffade ju honom och gav honom tionde av allt. Absolut. Han har funnits. Han levde på Abrahams tid, drygt 2000 före Kristus. Ja, vi håller på här och läser. Så, vi läste, om prästtjänsten ändras måste också lagen ändras. Han som detta talas om hör till en annan stam. Från den stammen har ingen gjort tjänst vid altaret. Det är tydligt att vår Herre har kommit ur Judas stam, och Mose har inget sagt om präster från den stammen. Ännu tydligare blir det när det uppstår en annan präst som Melkisedek. En som inte har blivit präst genom lagbud om härstamning, utan genom kraften av ett oförstörbart liv. Han får nämligen vittnesbördet: du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Så här har vi nu hur han för in Kristus som den här överste prästen. Men det kan inte vara enligt lagen. Lagen fungerar då här som en skuggbild. Och vi lär oss en hel del om överste prästens funktion, om offren och så vidare genom lagen. Det är en skuggbild. Men verkligheten finns då i Kristus. Så till och med Gamla testamentets lag om prästerskap förstår tillbaka för det nya förbundet, som det står i kapitel 7, vers 18 och 19. Så åsidosätts ett tidigare bud, eftersom det var svagt och kraftlöst. För lagen åstadkom aldrig något fullkomligt, men ett bättre hopp har kommit. Och genom det kan vi närma oss Gud. Hur med templet då? Enligt lagen så skulle ju prästerna tjäna i tabernaklet, i helgedomen som sedan blev templet i Jerusalem. Va? Och vi kan läsa kapitel 9, vers 24 i Hebreerbrevet. Nya förbundets helgedom sattes över det jordiska templet. Så här står det: Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Okej. Så även här fungerar lagen som en skuggbild, men inte verkligheten själv. Verkligheten själv var själva himlen. Och så kommer vi då till offren. Vi är i tionde kapitlet, där vi kommer att hitta vårt citat från psalm 40. Det första vi ser är att offren i det gamla förbundet var ofullkomliga. Eftersom lagen bara var en skugga av verkligheten var alla offren ofullkomliga och kunde aldrig ta itu med syndaproblemet. Titta på 10:4. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Wow. Så lösningen måste komma från Gud, och det kom i det nya förbundet i Jesus Kristus. Och så kommer vi till detta där vi hittar vårt citat från psalm 40. Jesu offer ersatte alla offren i lagen. Oj då. Kristus kom inte för att bära fram djuroffer. Här har vi nu 47 kommer in här. Här kom citatet från psalm 40 för att visa att Gud inte fann behag i offren i tredje Mosebok. Istället sa Gud att han gav Messias en kropp. Offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Och här har vi detta som vi tittade på i början. Du har berett mig en kropp istället för du har öppnat mina öron, som det står i våran bibel på psalm 47. Och det här med att Kristus har fått en kropp, det har vi faktiskt redan mött, särskilt i det andra kapitlet, där vi såg det här med att Gud blev människa i Jesus Kristus för att frälsa människor. Han fick en kropp. Det gick vi igenom tidigare när vi studerade psalm 8. Och det här med kropp är väldigt viktigt i de här verserna i Hebreerbrevet. Kristus kom för att göra Guds vilja i sin kropp. I texten är det Kristus som talar till Fadern. Han säger att han har fått en kropp för att uttrycka Faderns vilja genom denna kropp. Hebreerbrevet 10:7. Då sa jag, se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. Och det här blir ju det som gör, tror jag, att man kopplar det här stället direkt till Kristus. Att han var profeterad i skriften. I bokrullen står skrivet om mig. Vad var Guds vilja då för Kristus? Han har fått en kropp. Han skulle offra den här kroppen, var Guds vilja. Och vi ser här nu hur författaren tar fasta på begreppet Guds vilja och noterar att det stod i motsats till de ofullkomliga offren som Gud inte ville ha. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Så, vi hade de här offren, Gud vill inte ha brännoffer och syndoffer, men han gav en kropp. Så Gud gav den här kroppen för att Jesus skulle offra sig själv och vinna en evig frälsning åt oss, som vi alltså tidigare mött i Hebreerbrevet 2. Och då ska vi titta på offren. Här kommer alltså en jämförelse mellan alla offren i hela Gamla testamentet, som jämförs med Jesu enda offer. Det är en ganska intressant jämförelse. Först har vi 10 och 11 som står så här. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Ser ni det? Alla de här andra prästerna, de håller på dag efter dag och offrar offer som aldrig kan ta bort synden. Det är en ganska drastisk slutsats han kommer med här. Och det jämför han det med Kristi enda offer, som vi läser i vers 12 och 13. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall under hans fötter. Han har alltså framburit ett offer som står i jämförelse med alla andra präster som dag efter dag står och frambär offer efter offer som aldrig kan ta bort synderna. Kommer Jesu enda offer. Och han står inte, han sitter på Faderns högra sida. För det är fullbordat. En enda gång bar han fram detta offer. Och nu sitter han på Faderns högra sida. Ja, det är ganska anmärkningsvärt. Hur bra är det här offret då? Vers 14. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Och det är ganska avancerat. Det blir ju som Jeremias profetia i Jeremia 31 och 34. Deras synder ska aldrig mer komma ihåg. Det blir ju så här, eller hur? Är ni imponerade?
Ja.
Okej, bra. Och sen tar han den heliga ande som en bekräftande på det här offret. Det är lite intressant. han låter den helige ande tala. Jag ska läsa det. 10:15. Även den helige ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem. Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Okej, var det den helige ande som sa det där? Ja, helige ande verkade i profeten Jeremia. Och Gud talade om detta nya förbund genom Jeremia. Så det är den helige ande som vittnar. Och vad är det för bekräftelse han kommer i? Och bekräftelsen är just det här. Att deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Det är det som den helige ande bekräftar. Och det är det här då som var det eviga resultatet av Jesu enda offer. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Det är rätt bra, va? Så här ser vi nu hur han har använt psalm 40, vers 7-9. Och hur det ligger som ett nyckelställe för att förstå Hebreerbrevet 10. Det är oerhört centralt i Hebreerbrevet 10. Så lagen med alla offer och alltihopa, jättebra. Men det var en skugga av verkligheten. Allt det här pekar fram emot Jesus och hans fullkomliga offer. Och det är det då som vi får ta till våra hjärtan. Och leva inte i det gamla förbundet, men i det nya förbundet i Jesus Kristus. Guds älskade förlåtna barn. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Tack för den här underbara psalmen som är så lätt att ta till sig. Hur du hörde vårt rop. Hur du drog oss upp ur fördärvets grop. Hur du ställde oss på klippan. Hur du gjorde våra steg fasta. Och hur du la en lovsång i våra hjärtan. En ny sång till dig Herre. Vi tackar dig Herre för också hur det här psalmen så tydligt förklarar innebörden i ditt offer för oss, Herre Jesus. Tack för konsekvenserna, Herre, av ditt enda offer. Och att alla våra synder är förlåtna genom ditt blod. Som vi läser att Jesu Kristi blod renar från all synd. Det är helt fantastiskt. Tack, gode Gud. Och tack Jesus att du är också vår överste präst idag. Ditt offer finns där, ditt blod finns där och det är genom dig och ditt blod som vi får komma inför ditt ansikte. Veta här att vi är förlåtna och renade i dig. Tackar vi för att upphöja dig som sitter på Faderns högra sida som vår överste präst. Det står att du månar gott för oss. Du tänker på oss även denna morgon. Vår älskade överste präst och Herre. Jesus Kristus. Amen.
Amen. Får man ställa frågor?
Absolut.
Jag har två frågor.
Ja.
Jag börjar med den enkla först då. Han pratade om, jag visade inför den stora församlingen.
Ja.
Vad menar han då?
Ja.
Synagogan eller?
Precis. Det fanns ju en gudstjänstfirande församling på Davids tid. Och det här kan ju då vara skrivet mycket senare i Davids liv. Det måste inte vara skrivet just när han var förföljd, men han skriver om den tid när han var i nöd. Hur Gud räddade honom och ställde honom på klippan och så. Och hur han ville tala om Guds tankar och under för människor. Och så kommer han till det här med den stora församlingen och han räknar upp vad han vill tala om. Han vill tala om Guds rättfärdighet. Han vill tala om hans trofasthet, hans frälsning, hans nåd och hans sanning. Det vill han förkunna. Och jag tänker mig en gudstjänstfirande församling av troende som alltid har funnits i Israel. Det har alltid funnits en grupp troende, oavsett hur dåligt det har varit med avguderi och elände. Alltid funnits den här troende församlingen. Jag tror det är den som han syftar på. Och även i slutet där av salmen så har han ju dels hans fiender som försöker ta livet av honom, att de ska få skämmas. Men de här andra, de ska få prisa Herren och de ska få glädjas i Gud och säga att Gud är stor. Så de här två grupperna, de tror jag har funnits genom hela Israels historia. Och även idag. De messianska judarna i Israel växer och växer snabbt.
Den andra var den här med, ja men du förklarar så bra pedagogiskt det här hela historien där och kommer fram till liksom Jesu offer, alltså liksom hälsar och så. Men de här profeterna på den tiden då liksom, hur kan de här judarna uppfattat det då?
Precis. De hade ju Guds löften och Guds undervisning om offren och så. Och det som är så speciellt med Jesu offer, det kommer faktiskt fram här också. Här står det för all framtid. Men tidigare läste vi att Jesu offer var ett evigt offer. Alltså någonting som gällde för alla tider. Vi tänker framåt. För vi lever ju 2000 år efter Jesus och är glada att Jesu offer för 2000 år sedan sträcker sig framåt. Så vi kan bli frälsta. Men i Hebreerbrevet är det tydligt att det också sträcker sig bakåt. Så människor blir frälsta i tro på Guds löften. I tro på Messias som skulle komma förstås. Men också i de här frågorna så har de ärligt burit fram sina offer. Och tänkt att nu blir jag förlåten. Men i Hebreerbrevet får vi reda på att de här kunde egentligen inte ta bort synder. Men Jesu offer var ett evigt offer som sträcker sig både framåt och bakåt ända till Adam.
Kan man säga att de gjorde så gott de kunde med sina förutsättningar?
Ja, Gud såg deras hjärta. Då måste vi bryta lite här. Maggan ska ha lokalen. Förbereda lite.